vill att vi ber. Igen. Tack Jesus för att vi får vara på upptäcktsfärd i det landet som är Kristi hemlighet, korsets hemlighet, det nya liv som du har vunnit åt oss genom din död och uppståndelse. Herre, rör vi oss vid den här stunden och låt ditt ord få nå våra hjärtan. Amen. I Kolosserbrevet så talar Paulus en del om Guds hemlighet. På grekiska mysterion, alltså mysteriet. Och det här var förmodligen en populär term i den villolära som börjat få insteg i församlingen i Kolossai. Och tre andra nyckelord i det sammanhanget var sannolikt kunskap, insikt och vishet, som jag talade en del om förra gången. Och då handlade det förmodligen om att man med hjälp av särskilda fromhetsövningar skulle kunna tillägna sig en djupare insikt i det gudomliga mysteriet och få del av en hemlig mystisk kunskap, gnosis. Och därav kommer ju beteckningen gnosticism, som då handlar om de lärosystem som, alltså med liknande innehåll då, som växte fram efterhand. Det var inte fullt utvecklat vid den här tiden, utan här brukar man tala om förgnosticism. Men det är liksom samma källor. Och det här är alltså det som ligger till grund för det vi idag kallar för New Age. Och hur den här villoläran i Kolossai såg ut och omnejd där, det vet vi inte säkert, men det verkar ha rört sig om ett hopkok av förgnostiska, judiska och kristna tankar. Och när Paulus nu vill hjälpa församlingen att se vad det är som håller på att hända, så drar han sig inte för att använda motståndarnas favorittermer. Men han gör det på ett sådant sätt så att man tydligt ser skillnaden. Så att det blir ännu tydligare, alltså vad som är skillnaden mellan de här olika lärorna. Och när det gäller kunskapen om Gud, som vi pratade om förra gången, så är det för Paulus alltid en fråga om att lära känna Kristus. Och i kapitel 2, vers 2, så beskriver han vad som är syftet med hans undervisning och därmed även med Kolosserbrevet. Och det är att de troende ska växa i kunskap och insikt om Guds hemlighet, som är Kristus. Och sen i nästa vers, i vers 3, så förtydligar han vad han menar med det här uttrycket mysterion, hemlighet. Och då säger han att i honom, alltså i Kristus, finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så det är alltså helt lönlöst att gå på skattjakt någon annanstans, utan allting finns i Kristus. Att leta någon annanstans, då hittar man bara falsk kunskap om Gud. Någon annan, så att säga, hemlig kunskap om Gud utöver det som har uppenbarats i evangeliet om Kristus finns inte. Och därför så hänvisar Paulus redan i inledningen till det här brevet till det sanna budskapet. Alltså det som hans medarbetare Epafras har förkunnat för kolosserna och som de har tagit emot. Och så påminner han dem om att det var genom det som de lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Eller sådan den är i sanning, som det står. Och sen lite längre fram i vers 23, alltså nu är vi fortfarande kvar i kapitel 1 då. Där betonar Paulus hur viktigt det är att de troende inte låter sig rubbas från det hopp som ligger i det evangelium som de alltså redan har hört. Och som har förkunnat, säger han, för allt skapat under himlen. Ja, det var inte så att ordet hade nått till alla länder och folkslag då. Men alltså, detta är Guds tanke att alla länder, alla folkslag ska nås. Det sanna evangeliet är alltså någonting som förmedlas öppet till alla. Till skillnad då från den här irrläran som mera handlade om ett hemligt budskap som bara skulle ges till en andlig elit som hade då en speciellt imponerande meritlista att komma med. Visst är det sant att evangeliet är ett mysterium. Det är det eftersom han kallar det ju för ett mysterium. Och visst är Guds vishet fördold för den här världen, som Paulus talar om i första Korintierbrevet, kapitel 1 och 2. Alltså kapitel 1 och kapitel 2. Guds vishet är fördold för den här världens visa och kloka. Och för dem som vill ha något att berömma sig av inför Gud. Alltså vägarna, kunskap och gärningar är båda stängda. Oframkomliga. Och man kan säga kanske att Kolosserbrevet sysslar särskilt då med kunskapen. Att den vägen är inte, alltså människans egen kunskap om Gud, den vägen är inte öppen till Gud. Och Galaterbrevet sysslar då väldigt mycket om detta med gärningarnas väg. Sen kan man säga att Kolosserbrevet också ju handlar om detta att inte våra gärningar, men där är det väldigt mycket de här fromma gärningarna, alltså fromhetsövningarna som ska föra oss in i en djupare kunskap om Gud. Då. Men när Gud däremot avslöjar sin hemlighet så är det aldrig på grund av människans eller våra egna fromma eller ofromma ansträngningar, utan allt är ett verk av Guds ande. Allt bygger på korset. Det är den enda vägen som står öppen. Det är den väg som Gud själv har öppnat till sig. Men den är å andra sidan öppen för alla. Tack vare korset så är Guds mysterium öppet för alla som tror. Och därför är det aldrig något hemligt smussel omkring Paulus undervisning. Om ni vill läsa om det sen så kan ni anteckna andra Korintierbrevet 4, vers 2-4. Där talar han om det. Inget hemligt smussel, utan han förkunnar öppet. Vilket även Jesus gjorde, som han talade om en gång. I första Korintierbrevet, i första kapitlen där, så talar ju Paulus just om korset som Guds vishet. Och där, enligt vissa handskrifter, så kallar han också den korsfäste Kristus för just Guds hemlighet. Men vad sägs då om hemligheten i Kolosserbrevet? I slutet av kapitel 1 och början av kapitel 2 så använder Paulus tre gånger det här ordet mysterion. En gång syftar det på Kristus, en gång på ordet om honom, det vill säga evangeliet. Och den tredje gången i det här sammanhanget så syftar det på Kristus i oss. Och så i början av kapitel 4 så återkommer ordet vid ett tillfälle som vi strax ska se. Men vi börjar i kapitel 1, vers 25-26. Ska bara läsa de verserna. Där står det så här enligt folkbibeln. Dess, alltså församlingens tjänare, har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning. Att överallt predika Guds ord, den hemlighet som genom tider och släktled varit dold, men nu har uppenbarats för hans heliga. Här ligger 2000, bibelsöversättningen 2000 eller NT81, närmare grekiskan. När man skriver att, när Paulus säger att hans uppdrag är att låta Guds ord nå sin fullbordan. Om man tar det riktigt, riktigt ordagrant så säger han att uppdraget är att för er uppfylla Guds ord. Tänker jag på vad Jesaja skriver i sitt 55 kapitel, jag tror det är vers 10 eller 11. Alltså att Guds ord ska inte återvända fåfängt utan det ska verka det som det är utsänd till. Och detta är alltså Paulus uppgift, att Guds ord ska uppfyllas för, i det här fallet, kolosserna. Och han sa alltså att den här hemligheten, alltså Guds ord, har varit dold, men nu har den uppenbarats för Guds heliga. Och det kan ju låta då som att han talar om en andlig elit, men det gör han inte. Utan redan i inledningen så definierar han vad han menar med de heliga. Det är alltså inte de som har lyckats bättre än andra med sitt liv eller sina religiösa övningar, utan de heliga, det är de som lever i tron på Kristus. De heliga är alltså de som förtröstar, inte på egna gärningar, utan på vad Gud har gjort genom Kristi död och uppståndelse. Tack vare korset så är Guds mysterium öppet för alla. Och apostelns uppdrag är att avslöja den här hemligheten för så många som möjligt. Det ska inte hållas tillbaka. Och så skriver han om det i kapitel 4, vers 3-4. Säger han så här: be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Och så säger han att det är den hemlighetens skull som han är fånge. Och så ber han också att han ska kunna tala som man säger, som jag bör när jag avslöjar hemligheten. Så det är hans uppgift, att avslöja Guds hemlighet. Gud vill bli avslöjad. Han vill uppenbara sin hemlighet för oss. Tillbaka till kapitel 1. Där vi fortsätter nu i vers 27. Det är alltså den tredje gången i Kolosserbrevet som Paulus talar om den här hemligheten. Nu har vi alltså läst den första och den andra och den fjärde gången. Men nu kommer den tredje gången när han talar om hemligheten. Då säger han så här: för dem, alltså för de heliga, ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Vi återkommer till det sen. Men med avstamp i de här hisnande orden så beskriver Paulus sen vad som är målet för hela hans verksamhet. Alltså målet är förknippat med det här som är hoppet. Alltså att vi ska få dela Kristi härlighet. Och då säger han: honom, alltså Kristus, predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och så säger han: för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Så där har vi Paulus målskrivning, att vi alla ska nå fullkomning i Kristus. Så slutmålet är alltså att Guds hemlighet, Kristus, ska bli fullt ut synlig i var och en som tror. Och det här återkommer han till i kapitel 3, men det tar vi nästa gång. När Kristus, som är vårt liv, som visserligen är fördold nu, men när han ska träda fram i härlighet och vi tillsammans med honom. Så med det målet för ögonen arbetar Paulus för att församlingen ska växa i kärlek och i kunskap om den outtömliga härligheten som alltså är Kristus. Och så fortsätter han här, och då är vi inne i kapitel 2, när han fortsätter att beskriva sin kamp. Alltså den kamp han har för att kunna ge rätt vägledning till dem som nu har utsatts för den här nya läran. Och då säger han: jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea, där tydligen samma lära då hade fått ett insteg, och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och så, med tanke på den här nya läran då: detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Jag vill läsa vers 2 och 3 också i 1917 års översättning. Den är faktiskt närmast utav de svenska översättningarna här. Och det är lite, ja, ni märker. Ty jag önskar att deras hjärtan ska skola få huggnad, ska få tröst alltså, skola få huggnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom. Det här är alltså ett nytt ord som jag aldrig har hört förut, eller ja, det är ganska gammalt nu, sedan 1917. Men en full förståndsvisshets hela rikedom. Till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Ty i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Och sen vers 4 är också bra, tycker jag. Detta säger jag för att ingen ska bedraga er med skenfagert tal. Så medicinen mot den falska kunskapen och den skenfagra läran, det är att djupare lära känna Kristus. I honom finns alla Guds skatter. Han är, som Paulus säger lite senare i vers 17, han är verkligheten själv. Eller som det står i grekiskan, ordagrant, han är kroppen själv. Och det betyder ju att Kristus är det verkliga. Till skillnad från det som man talar om i versen innan, som har att göra med det gamla förbundets regler och någonting som då hade snappats upp och kanske omvandlats på något sätt utav den här nya läran. Det var alltså skuggan, och Kristus är verkligheten. Och ett av problemen med den falska läran, det är alltså att den liksom drar de troende från verkligheten, från det verkliga och in i skuggorna. Och ett annat problem med den här falska kunskapen, det är, det kommer igen på några ställen sen, det är att den skapar splittring bland de troende genom att odla fram en andlig elit. Och då har Paulus ett starkt piller mot det också, som nämns i vers 2, och som ju hör ihop med kunskapen om Kristus. Och det är kärleken mellan de troende. Här är faktiskt folkbibeln oklar i sin översättning när man skriver att Paulus kämpar för att de ska bli undervisade i kärlek. Jag vet inte riktigt var man har fått det ifrån. I Bibel 2000 så står det för att de ska förenas i kärlek. Och i 1917 för att de ska slutas tillsammans i kärlek. Så det står egentligen ingenting om undervisa just där. Även om det naturligtvis är riktigt också. Och sen lite längre fram så ser man återigen i vers 18-19 vilka olika effekter de båda lärorna har just på församlingskroppen, alltså på församlingen, på gemenskapen. Då säger Paulus så här. Och nu tror jag, vad är det för översättning jag har här då? Det är 2000 igen. Kanske lite förvirrande här, men han säger så här. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet, som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Alltså den falska, vi säger överandliga kunskapen, den skapar splittring i kroppen. Medan kunskapen om Kristus binder samman. När man alltså håller sig till Kristus så binds lemmarna samman. Vi kan också lägga märke till här någonting som jag pratade om förra gången. Att i vers 19 när det talas om att hålla sig eller inte hålla sig till honom som är huvudet. Som försörjer hela kroppen och så vidare. Där ser vi ett exempel på just att huvudet används som bild på ett grekiskt sätt och inte på ett modernt västerländskt sätt. Huvudet står alltså för någontings källa. Någonting, alltså det som försörjer kroppen och som skapar tillväxt. Vi har alltså sett att när Paulus talar om Guds hemlighet så syftar han den ena stunden på evangeliet och den andra stunden på Kristus själv. Och den sammanblandningen är ju ingen tillfällighet. Eftersom evangeliet inte i första hand är en lära utan en person. Det Paulus är ute att förmedla är inte information utan kunskap om Kristus. I den betydelsen som vi pratade om förra gången, nämligen att lära känna, att vi ska få lära känna Kristus. Och därför är det också som Paulus säger i kapitel 1, vers 28. Han säger så här, honom förkunnar vi. Alltså evangeliet är så identifierat med Kristus. Så det är honom vi förkunnar. Det är alltså Kristus själv som gör evangeliet till ett gott budskap. Som gör evangeliet till vad det är. Och centrum i all äkta kristen förkunnelse är Kristus. Den korsfäste och uppståndne, honom som Gud har upphöjt till universums Herre. Och problemet med den nya läran, ytterligare ett problem här, det var att man förkunnade Kristus och någonting mer. Det problemet fanns ju också i Galaterförsamlingen. Här var det då alltså, för att verkligen bli frälst, för att riktigt tillhöra skaran så att säga, och för att nå fullkomning så räckte det inte med tro på Kristus. Utan det var en massa andra saker som man också behövde. Och resultatet av en sån undervisning, det är dels att Kristus förminskas. Han får inte vara den han är. Och dels att människan berövas sin frihet. Det är därför säger, Paulus säger, låt er inte berövas segern av de som hänger sig åt självförnekelse och så vidare. Att ta emot evangeliet är att ta emot och lära känna Kristus. Och för att växa i detta behövs inget nytt budskap. Uppfräschat inom citationstecken med mänskliga tillägg. Paulus kallar allt sånt för fåfänga människotankar. Utan att växa som kristen handlar alltid om att gå djupare i det som man redan har fått. Inga nya tillägg, utan gå djupare i det som man redan har fått och som ligger i, så att säga, det enkla evangeliet. Där hela rikedomen och djupet och vidden och alla skatterna finns. Och då går vi tillbaka till början av kapitel 2, där Paulus talar just om detta. Nu är vi på vers 6-8 som vi ska läsa. Och nu läser jag från folkbibeln. Då säger Paulus, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Se till, här kommer det då igen, en vers som jag... Nej, jag vet inte om jag har läst den här. Ja, ni får se. Han säger så här i alla fall. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Filosofi står ju här för en frälsningslära. Det är inte riktigt samma betydelse som vi använder det idag, utan en frälsningslära. Se till att ingen rövar bort det med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Den sista versen, alltså vers 8, än en gång, måste jag få säga, är mer korrekt översatt i 2000 och 1917. Även om det inte är fel det andra heller. Men istället för stadgar så står det i 2000 och NT81 så talas det om kosmiska makter. Och i 1917 om världens makter. Men anledningen till den här översättningen stadgar, det är väl det att hos Paulus finns en koppling mellan de här makterna och de religiösa stadgar som binder människan i fångenskap. Förresten, de här makterna kan möjligen vara identisk med änglarna som man skriver om i vers 18. Alltså, man skriver om, antingen ska det tolkas som ängladyrkan eller också att man på något sätt deltar i änglarnas tillbedjan på ett sätt, inte på det sätt som vi tänker då utifrån uppenbarelseboken och så, utan på ett annat sätt då. Men det ska vi inte fördjupa oss i, utan vi kan bara nämna här att i det här som Paulus säger om makterna så finns det en parallell i Galaterbrevet. Om ni vill läsa det sen så är det kapitel 4, vers 3 och vers 8-10. Jag kommer inte att läsa det nu. Jag ska inte gå in på Galaterbrevet. Men där talar Paulus i alla fall om just varnar för att man kan hamna i slaveri under makterna. Och folkbibeln tolkar det då genom att översätta stadgarna. Det finns en koppling här då. Genom de här stadgarna så kommer man in i en fångenskap under andra makter än Kristus. Så även om de här olika, eller de här irrlärorna i de båda församlingarna skilde sig åt ganska mycket, så fanns det också likheter. I båda fallen så finns det till exempel, eller fanns, en uppsättning levnadsregler, yttre levnadsregler som man måste följa för att verkligen bli frälst. För att nå den gudomliga fullheten, som man då förmodligen talade om här i Kolossai, så måste man förbereda sig för att kunna ta emot, så att säga, denna fullhet. Man måste förbereda sig genom särskilda asketiska övningar och följa bestämda regler om till exempel mat och högtider. Vi ska inte läsa det, men Paulus skriver om det i kapitel 2, vers 16 och vers 20-23. Men den formen av, så att säga, självpåtagen självförnekelse, det är ju inte den självförnekelse som Kristus talar om. Som är något, det är något helt annat. Det handlar ju om att i tjänst för Kristus kunna lägga ner sina egna behov just för att tjäna honom. Men den här självpåtagna självförnekelsen, den har ingenting med Kristus att göra. Utan den är bara en form av överandlighet som har människans egna ambitioner som drivfjäder. Och därför avfärdar Paulus hela paketet som någonting som bara är till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Vers 23 i kapitel 2. Men mot det här andliga falsariet betonar Paulus att hela Guds fullhet finns i Kristus. Och jag läser vers 8 och 9 än en gång. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och då ska vi säga några ord om det grekiska, eller om just ordet fullhet på grekiska pleroma. Och det var sannolikt också ett sånt här modeord i den här falska läran. Och när Paulus använder det i sitt brev så gör han det enbart om Kristus. Och den första gången är i vers 19 i kapitel 1, som vi strax ska läsa. Men i det sammanhanget, med början i vers 15, det här talade vi om förra gången, där har Paulus talat om Kristus. Han som är den osynlige Gudens avbild. Han har sagt om honom att han fanns till före allt annat. Det var genom honom som Gud skapade världen. Och det är genom honom som allting fortfarande hålls samman. Och så säger han också att genom sin uppståndelse är Kristus, tack vare korset, ursprung också till en ny skapelse. Alltså inte bara till den första skapelsen, utan också ursprunget till den nya skapelsen. Han är begynnelsen, han är den förstfödde från de döda och därmed begynnelsen och huvudet för församlingen. Alltså ursprunget till den nya skapelsen. Och i och med uppståndelsen så har Gud också på ett särskilt sätt upphöjt Kristus till att, som man säger i slutet på vers 18, till att i allt vara den främste. Alltså i allt, både i den gamla skapelsen och i den nya skapelsen och i allt så är Kristus den främste. Gud har upphöjt honom till Herre överallt genom korset. Och sen så kommer då, när han nyss har sagt att han i allt är den främste, då kommer vers 19 som liksom fullföljer den tanken. Han säger, ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och som jag sa förra gången så är den översättningen lite lurig. Eftersom den kan leda till den felaktiga slutsatsen att fadern vid ett bestämt tillfälle gjorde sonen till Gud. Men så låter det inte alls i grekiskan. Utan om vi översätter det här lite mer noggrant så kan det bli så här. Det står alltså ingenting om något beslut, som någonting som händer vid ett tillfälle. Utan så här, det var Guds välbehag att låta. Att hela fullheten bodde i honom. Eller om vi tar det ännu mera ordagrant. Då blir det ännu tydligare att fullheten är Gud själv. Då kan det stå så här. Eller så här. I honom var det välbehagligt för hela fullheten att bo. Alltså i Kristus var det välbehagligt för hela fullheten att bo. Och det gäller ju naturligtvis både före och efter födelsen i Betlehem. Men poängen här är säkert densamma som i kapitel 2, vers 9. Att hela Guds fullhet bodde i människan Jesus. Och den poängen blir extra tydlig i nästa vers där Paulus för den här tanken vidare. Alltså vers 20 i kapitel 1. Så här, om vi tar det lite ordagrant och repeterar först. I honom var det välbehagligt för hela fullheten att bo och att genom honom försona allting till sig själv. Genom att skapa frid genom blodet på hans kors. Han som skapar frid, alltså han som utger sig själv på korset, är ju människan Kristus. Och i denna människa, Kristus, bor hela Gud. Ingenting fattas. Allt är med. Hela Gud är med på korset när Kristus utgjuter sitt blod. Och så i vers 22 så betonas att den här försoningen har skett genom att Kristus i sin jordiska kropp led döden. Det här kan vi då jämföra, för det här är säkert också en väldigt stark udd mot den här gnostiskt präglade irrläran. Där var ju blotta tanken att Gud skulle ha någonting med kroppen att göra var högst anstötlig. Och mot det så hävdar alltså Paulus nu att Gud med glädje tog plats i en kropp och att han i den kroppen har återupprättat hela skapelsen. I sin egen jordiska kropp har han så att säga skapat en ny kropp, Kristi kropp, som är den nya skapelsen. Alltså, människan Jesus, han som dog och uppstod, är Gud. Och det är det som sägs också i kapitel 2, vers 9, som vi har läst men som vi ska läsa igen. Och det är alltså den andra gången som Paulus använder det här ordet pleroma, fullhet om Kristus. Han säger, ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Oerhörda tanke, i människan Kristus fattas ingenting av Gud. Och det är, Gud blir ju människa för att kunna föra oss till Gud. Så när Gud bor i människan Kristus, som också försonar genom sin död på korset, så är det ju för att Gud ska också kunna komma och bo i oss i vår mänskliga i vår mänsklighet. Att Gud och människa ska kunna förenas. Och därför det är det som kommer också i nästa vers. Och den är ju minst sagt svindlande. Den är lika svindlande som den här tanken, och det är egentligen samma sak när det står att Kristus i oss är hoppet om härlighet. Här svindlar det igen. Jag läser både vers 9 och vers 10 i kapitel 2. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda. Eller ännu närmare grekiskan, i honom har ni blivit fyllda. Så i Kristus bor Guds fullhet, och med den fullheten vill han fylla sin kropp som är församlingen. Och allt beror på korsets hemlighet. Nämligen att i den kropp som bröt sönder på Golgata bodde Guds fullhet. Och genom hans öppna sår blir vi försonade och förenade med Gud. Som en ympkvist fäster vi stammen genom det öppna såret. Så förenas vi, försonas med Gud i Kristus. Och liksom grenen fylls av liv från stammen genom det här öppna såret, så fylls vi utav Gud, av Guds fullhet. Låt oss be. Jesus, tack för korsets hemlighet som upprättar hela skapelsen. Vi längtar efter den dagen, Herre, när fåglarnas sång och solens ljus och allt i hela skapelsen ska oförtäckt återspegla din härlighet. Och när din bild ska vara fullt ut synlig i oss. Tack att det är det som är vårt hopp om härligheten. Att du bor i oss. Och du som har börjat ditt goda verk i oss, du kommer att fullborda det. Du kommer att se till att din bild träder fram fullt ut. Tack Jesus att du vill öppna våra ögon mer och mer för detta mysterium som är du och som är du i oss. Amen.